KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Ja, välkommen. NHL Puls är tillbaka och efter en 82 matcher lång grundserie och tre slutspelsrundor har vi nu signat fram finalparet och det är Tampa Bay Lightning mot Colorado Avalanche, väst mot öst, och jag ska snacka upp det här tillsammans med Viaplays Jonathan Lindqvist bland mycket annat. Vi har ju Pulsöjan, vi har Lindquizet och mycket annat gott att bjuda på den här veckan. Vi kommer ut lite tidigare än vanligtvis och det är ju för att vi vill. Men gå händelsen i förväg. Finalen ska ju snart starta. Och jag tycker vi börjar där, Jonta, för du har ju lämnat mig. Och snart lämnar du Svea Rike för att bege dig till United States of America.
Ja, om man tar sig igenom det här Arlanda-köerna när man har hört om. Men planen är att fara imorgon till Denver. Och det ser jag fram emot väldigt mycket. Det här är ju liksom... Jag satt och tänkte på det innan. Alltså det här är ju... Alltså om man ska ranka liksom finaler de senaste åren på förhand. Alltså förväntningar man har inför. Det var ju väldigt speciellt med Washington när de till slut fick sin final. Men då mötte de Vegas som deras första år i ligan. Det var liksom en konstig final.
Alltså är det inte Pittsburgh-Detroit-finalerna där?
Ja, det är nog den. Jag vill ändå ge lite kärlek till Pittsburgh-San Jose också. Med tanke på att Sharks hade varit så bra så länge. Och nu fick Thornton till slut spela sin Stanley Cup-final. Men Sharks var ju tydligt sämre. Så det kändes aldrig riktigt spännande. Den bra liknelse är ju verkligen Pittsburgh-Detroit. Tronskiftet där liksom. Det är lite samma vi ser här. Du kan gå tillbaka till... Jag skulle nästan kunna drista mig till liksom Edmonton Islanders 1983. Det var ju Islanders sista... titel av fyra raka, vann de emot Edmonton som ju sedan då vann året efter och vann fem titlar på 7 år var det väl. De missade 86 och 89. Men det är ju lite samma grej här att, jag menar, det här Colorado-laget, ingen kommer bli förvånad om de vinner en 2 eller 3 Stanley Cup-titlar de kommande 5-6 åren. Så det är ju liksom en modern dynasti mot en annan. Jag tycker man kan kalla Tampa för det. Nu vet jag att de bara har 2 titlar, men ser man till vad de har gjort. Visst, Chicago har 3 titlar, Pittsburgh har 3 titlar, men Tampa har varit i det här är deras fjärde final, och går du tillbaka till 2011 så kan du hitta ytterligare 3 conference-finaler utöver finalerna, så att, ser man till vunna liksom slutspelsmatcher så är de det bästa laget i den här eran, så att, det kan man på något sätt kalla en modern dynasti kan och tycka liksom, och framförallt om de nu skulle vinna nu, då är det ingen snack om saken, men. Och som sagt, Colorado har ju förväntningen att vara vad Edmonton var på 80-talet. Kanske inte i samma utsträckning, men snarlikt.
Ja, förlåt, jag skrattar. Jag tror aldrig varit med om en sån hockeynörd inledning av NHL Puls. Du har hållit en 3 minuter lång monolog. Det är väl bara ett tecken på hur taggad du är inför den här finalen. Jag gillar det verkligen. Men kommer du klara dig i 2-3 veckor här nu i USA? Alltså...
Ja, alltså framförallt det stora frågetecknet. Jag fick ju en skärmdump av en kompis som bor i Denver på väderappen idag. Och det var 36 grader. Och det är ju varmt. Jag tycker att allt över 20 är slöseri med svett.
Och solstrålar.
Ja, men alltså det är inte så otroligt överskattat att sitta och jäsa i någon solstol liksom.
Ja, jag håller med. Jag håller med. Ja, exakt. Men har du packat ner i kaviartuberna?
Nej, men jag tryckte faktiskt Svennes både till lunch och frukost idag.
Vadå, en tub var?
Nej, jag gjorde nog kavajmackor.
Bra näringsinnehåll idag, Jonta.
Ja, nej, det har inte varit en sån dag. Det var en sån dag igår, om jag ska vara ärlig. Jag tog av sig en god vän som fyllde 41. Fyllde väl 40 under pandemin, men den är över nu, så att nu kan man fira. Så att, då blev det ju en sån också. Jag rökte faktiskt en cigarr igår, om det är någon som tycker att jag har en liten sån här härlig raspig röst.
Ja, det är lite Michael Jordan över idag, måste jag säga.
Ja, jo, vi har mycket gemensamt.
Ja, nej, varför jag frågar, jag öppnade kylskåpsdörren här innan vi skulle spela in och märkte då att vi har 3 kaviartuber. Och då undrade jag så här, har Jonta varit på besök här nyligen och liksom lastat in för att han vill vara säker på att det kommer att finnas kavar när han kommer hit? Eller, och sen insåg jag att det är ju bara en misskommunikation här med mig och Sambo, så vi har handlat på oss ganska mycket kavar. Men det kommer inte vara glad över.
Mycket stark historia.
Ja, men, tänker, det finns ändå lyssnare där ute som har sett vad du har uträttat i sociala medier med kaviartuber.
Ja, det är god smak på den.
Ja, Svennes eller Kalles?
Svennes faktiskt, jag är en Svennes kille.
Okay.
Den har ju lågt pris. Det uppskattar man ju.
Framförallt i de här inflationstiderna.
Ja, men jag uppskattar också liksom att de kör det som sin slogan. De har den gula stjärnan där det står lågt pris.
Ja. Märkte dock att Kalles snart är i kapp där. Vi ska inte prata mer om det här, utan det kommer att bli hockey för hela slanten. Och jag vill säga det också innan vi kastar oss över pulshöjaren, det är ju alltid det första momentet i NHL Puls, att det var väldigt många som presterade väl i linkquizet förra veckan. Jonta sa ju att är det någon som har 4 poäng eller fler här, då är jag extremt imponerad. Jag vill faktiskt nämna några här som har hört av sig både på Instagram och Twitter. Daniel Lilja, Albin, Fredrik Aron och en signatur här på Twitter som jag inte riktigt kunde uttyda hur man uttalar det, men kama typ.
Uttyda? Det är när man läser liksom vart gäddorna står genom att titta på krusningarna på vattnet. Det heter uttyda.
Är det?
Nej, eller inte kanske det är, men det vet inte jag. Det där är ju en, är inte det en riktigt, det är ju för att citera den här gamla Öyskeföret-sången liksom, man vet vart gäddorna står. Det finns ju någonting i det. Alltså man, det finns absolut. Ju vissa vatten där man vet var det finns gäddor, därför som man inte har fiskat på 20 år, eller där det fanns i alla fall. Men det är också ett sidospår. Men vi skulle ju berömma de lyssnare som... Jag bad ju faktiskt om hjälp här om jag hade missat någon. Och det hade vi väl några som hade kommit hitta den kille jag hade missat, eller hur? Hur var det, Adam?
Det är flera som har anmärkt på att vi inte hade med Dmytro Timashov. Och han är ju född i Ukraina och spelat för 3 kronor och även borta i NHL. Så att han... Har man med honom på förra veckans linkquist, då får man absolut en poäng där.
En poäng och en guldstjärna.
Absolut. Men nu känner jag så här att vi måste faktiskt simma tillbaka till hockeyvattnet helt och hållet. Innan vi gör det, har du doppat det för första gången i sommar?
Ja, jag och min kusin var båda här innan jag for ner.
Jag stoppade det där, det var otroligt ointressant. Jag kände det istället för att jag borde aldrig ha tagit upp det. Men bryr sig om du har badat
det? Ja, men det var 15-16 grader i vattnet, så det är ju inte tokvarmt än inte, men... Men okay. Det är inte
notera det, skriv ner här.
Runt
Övistrakterna 15-16 grader i insjöar till alla lyssnare som funderar på var de ska hemestra nu under sommaren. Är du redo för pulshöjaren?
Ja.
Vi kör. NHL-draften är mindre än en månad bort och efter Combine verkar det ännu mer givet vilka som ska väljas topp 3. Vad heter pojkarna, Jonta?
Ja, det är Shane Wright och Juraj Slavkovski. Vad fan, det går 3 då. Inte Nemec, han kommer inte gå så högt. Nej, pass.
Den här silvermedaljören i Vezina-omröstningen 2019 blev i helgen tradad till ... Ja, här blir jag tyst, för du ska droppa både namn och lag.
Ja, Ben Bishop blev tradad till Buffalo.
Sedan 7 matcherserier infördes i NHL-slutspelet har så här många lag tagit sig till 3 raka finaler.
Hur länge är det väl 7 matcher? Jag säger... 1.
Kalle Schelin, Elmer Söderblom, Nils Åhman. 3 svenskar som sedan senaste avsnittet skrivit NHL-avtal. Men med vilka lag?
Ja, Schelin var väl med Florida. Vilka var det fler, sa du?
Elmer Söderblom och Nils Åhman.
Ja, Elmer i Detroit. Nils Åhman, var tillhör han då? San Jose.
Över eller under? Tuffe verkar få lämna sin position som assisterande tränare i Florida när vi spelar in det här. Och nu kommer rapporter om att Vancouver överväger honom till nästa säsongs stab. Men skit i det nu. På sina 16 säsonger i NHL lyckades Uffe Samuelsson samla på sig över eller under 2500 utvisningsminuter.
Oh! Det var en jobbig gräns. Han är ju etta svenskar. Och han har ju typ dubbelt så mycket som Börje som har strax över 1000. Jag tror att han är precis under. Så jag säger under.
Och där så har vi veckans pulshöjare. Och nu sitter inte vi med varandra, Jonta. Utan vi spelar in på distans, vilket lyssnarna säkert har fattat. Men jag skulle säga att du tyckte om den här pulshöjaren.
Nej, men alltså det var ju ett par av mina killeshälar. Jag är ju dålig på allting som har att göra med spelare som inte är i NHL än.
Ja.
Vare sig, jag har ju bommat. Jag tror jag har ju gått blankt på de här liksom svenskarna som säger med klubbar varje gång, varje vecka. Det är ju noll poäng varje gång. Jag borde kanske lära mig att kolla upp det, men det gör jag inte. Och draften är också sådär. Ja, det är samma där liksom. Jag känner att det är en intressant serie, men jag har alltid varit så liksom, att det är så här, det är när de är i ligan liksom. Det är så mycket att hålla koll med, att hålla koll på 32 lag. Så att man håller sig till de som faktiskt är med.
Köper det. Därför vi skulle haft Uffe Bodin här. Om han hade varit med i pulsaren tillsammans med mig, då hade ni väl fått full pott varje gång, kan jag tänka mig.
Ja, han hade fått full pott utan mig också.
Ja, det är sant. Men varför jag gjorde den tolkningen var för att du hade ändå en hel del poäng här under de fem frågorna som jag ställde. Och jag tycker vi börjar med Tuffe Uffe faktiskt. För du har ju helt korrekt ute med att det är strax under 2500 utvisningsminuter. 2453 är siffran.
2450, ja det var nära. Jag vill säga 1080 matcher.
Ja, jag kollade ju upp det där. Det är ju över 1000 i alla fall. Men jag tror inte han... Nej, det kan du ha rätt i. Någonstans där är det. Mm. Men Uffe vill jag ta lite snabbt här. Har ju varit assisterande tränare i flera NHL-lag under sin coachkarriär. Nu såg jag det, jag läste det på Sportsnet, att Vancouver med den svenska ledningen funderar på att ta in en ytterligare blågul person.
Ja, alltså... Där är Uffe liksom, han är ju lite av en hybrid. Han är ju såklart i grunden fostrad i Sverige. Han har haft två tränarsessioner i Sverige också. Och fått lite input därifrån. Men annars är han ju mångt och mycket liksom fostrad och nordamerikansk i sin stil. Lite grann på Rickard Grönborg var ner så är han ju en hybrid. Får man väl säga, medan han kanske är ännu mer av en hybrid egentligen. Så att, åt det nordamerikanska, ännu mer av en hybrid. Ännu mer av det nordamerikanska hållet, men... Det vore väl intressant. Alltså det är svårt att få ett... Jag kan tycka det är svårt att få ett grepp om Uffe ibland. Han, i och med att assisterande tränare pratar ju så pass lite i NHL. Så att han får sällan en chans att uttrycka sin filosofi på det sättet. Och vad han gör och vad han bidrar med. Men varför inte? Jag upplever att han är liksom en person som... Jag följde honom de åren han var i Modo, då jobbade jag och följde SHL, och liksom en väldigt medryckande person som jag tror är liksom, det är bra att ha den typen av personligheter.
Ja, men jag tycker att det är ju hårda nypor över Tuffe, även i tränarbåset. Och det jag funderar över, tror att Alvin och Rutherford här tänker att okej, det blir en ganska bra balans där med Bruce Boudreau? Eller är det så enkelt som att Alvin känner Uffe sedan lång tid tillbaka och tänker att jag vet exakt vad jag får här. Och därför vill man satsa på ett så kallat säkert kort under det första GM-året som Alvin går in i.
Jag undrar om inte det är mer... Nu har de säkert någon form av dalakoppling där med Leksand och sånt där. Men nu har jag inte åren här. För Uffe har ju varit i Carolinas organisation där Jim Rutherford har varit. Och då undrar jag om de kan ha överlappat. Nej, Uffe måste vara senare. Sak samma, det finns alltid kopplingar när världen liten. Jag tror att man, i och för sammanhanget så vet man nog vad man får. Man får den här energin, man får rutinen, man får någon som kan relatera till spelare. Än så länge har han inte visat, vad ska man säga, om vi ska vara krassa så har han ju inte visat förmågan att sälja in en spelidé som håller för att vara huvudtränare. För att han har ju sökt huvudtränarjobb, haft huvudtränarjobb på lägre nivå än NHL, men inte lyckats få dem på NHL-nivå. Så där, det är väl i sådana fall bristen då, om man ska dra en slutsatsen. Det är svårt att annonsera en tränare på det sättet, men det är väl det.
Vad ska man dra för växlar av att han har hoppat runt ganska mycket på olika assisterande tränarposter?
Jag tycker han har haft en rimlig cykel. Alltså, han har ändå varit hyfsat länge. Alltså, jag tycker att jag skulle inte säga att han har hoppat runt. Han har bara hållit på ganska länge nu och varit i en rimlig antal år på alla positioner.
Men det är ju inte att han har coachat i 15-20 år.
Så. Nej, och sen ska man också komma en annan sak här, och det är att de assisterande tränarna är ofta väldigt bundna till huvudtränare. Joel Quenneville jobbade ju med Uffe i Chicago. Och sen fick han komma till Florida med honom. Och sen fick ju Quenneville som bekant lämna efter Blackhawks-skandalen. Och Andrew Burnett tog över. Och det här är väl då Bill Zito, alltså general managers, ser en möjlighet för Burnett att bygga sin egen stab här. Jag tror att det är det vi ser.
Okej. Okay. Då är det de här svenska talangerna då. Schelin, Söderblom och Åhman. Alla tre fick dra på sig landslagströjan under den gångna säsongen. Schelin gjorde det i höstas. Elmer Söderblom och Nils Åhman var ju med i VM-laget. Söderblom petades i och för sig sent in på den sista gallringen. Men Åhman var ju ett utropstecken, får man säga. Fjärde center där gjorde förtjänstfullt. Och jag ska börja med honom, Jonta, för det här är en... Han är den svåra, helt klart. Och det är en liten kuggfråga nästan, för att han hade ju, hans rättigheter låg hos Colorado, men de valde att släppa dem och inte skriva kontrakt, och då var Vancouver där och högg faktiskt veckan därefter. Så Alvino-gänget verkar Alvino-gänget ja, det var inte meningen, ska jag säga.
Nej, det var kul faktiskt.
Det var roligt. Nej, men Alvin och Vancouver-ledningen verkar ha sett någonting i Åhman. Dels under den gångna säsongen, men framförallt under VM kanske.
Ja. Nej, och jag menar, vi ska inte överskatta svensk effekten här, men man ser ändå ett mönster. Jag menar, Alvin, att de tar in Samuelsson, Dan och Henke finns där. Alltså, det är klart att de kan se ett litet övertag där, att den här typen av spelare som inte är givna stjärnor, det där handlar om att liksom bygga en NHL-spelare på ett annat sätt. Då klart det kan finnas en liten fördel i att du har ändå den här svenska kopplingen. Du har, jag menar, Daniel Henriksson kommer jobba med spelarutveckling nu. Det är ju en hyfsat bra situation för Åhman att komma och få de två som liksom,
ja men verkligen,
lär honom hur man bygger upp att och funkar den väl, helt enkelt.
Ja. Jag har ju sett Åhman betydligt mer än vad du har gjort, och jag gillar honom skarpt. Jag har ju följt Leksand. Nej, men så här, han är en storväxt center som inte riktigt har kommit in i sin enorma kroppshydda. Alltså, han har fortfarande ganska många kilon kvar innan han känns fullutvecklad som seniorspelare. Och det tog ganska lång tid innan man kände så här, okej, han klarar av att möta män i SHL. Det var en ganska lång transportsträcka för honom. Jag tyckte det hände saker under den gångna säsongen. Och under juniortiden så var han ju en utpräglad poängspelare. Han har ju en väldigt fint spelsinne, en bra touch, bra räckvidd också. Men vi har ju sett i Leksand under Björn Hellqvist och även nu i Tre Kronor att han har ju det här work and grit också. En aggressivitet och duktig tvåvägsspelare. Så jag tycker han har faktiskt väldigt mycket för att kunna bli kanske en tredje, fjärde center i NHL på sikt. Jag tror absolut inte han kommer att bli det redan till nästa säsong. Men får Vancouver jobba med honom, Sedinen också, då finns det mycket potential i den där kroppen.
Mm, spännande.
Och det finns det även i Elmer Söderblom. Han är ännu större än vad Nils Åhman är. En genombrottssäsong i Frölunda. 23 baljer blev det väl, om inte jag missminner mig. Och nu så ska han över till Detroit. Och alltså, det är Vancouver och Detroit nu som slåss om att vara svenskklubbarna. I och för sig, Calgary är där också, Jonten.
Ja, och Kings var väl det lag som hade flest svenskar i lag den här säsongen.
Ja, just det. De kunde men inte lika tongivande då, förutom Kempe.
Nej. Nej.
Nej, nej. Nej, vill du säga någonting om Detroit och Elmer där och att de fortsätter på den blågula vägen?
Ja, bara en ren gissning där är att de kommer att bygga honom långsamt där. Och framförallt på grund av de faktorer du är inne på, det är ju en väldigt stor spelare som jag tror verkligen vill jobba med hans vanor på liten rink. Hur maximerar man det han har? Alltså, han har ju liksom en, den där förmågan av storlek och händer är ju någonting som egentligen passar bättre på en liten ring, tror jag. För att han är ju på den nivån att det är så här, jag menar, vänder han bort en kille, då är han ju liksom i ett bra läge för en passning eller kanske för ett avslut, för att han håller den här enorma räckvidden. Och jag tror, bara en magkänsla, att de kommer att vilja bygga honom långsamt i AHL.
Och då blir det alltså en Jonathan Berggren-säsong då? Att han stannar kanske hela säsongen och verkligen får akklimatisera sig till den lilla rinken?
Ja, jag tror att de känner så här, vi har ingen stress. Det här är inte säsongen, det ska hända någonting. De kommer jaga ett slutspel och sånt där. Det är klart att han kan få chansen att få känna på den här matchen och sånt där. Men min gissning är att de går in och säger att det blir en AHL-säsong för honom. Om inte han liksom verkligen levererar direkt och visar att han hör hemma.
Ja, det blir häftigt att följa om man skulle explodera där borta, för det finns ju forwardsplatser att ta i Detroit verkligen. Kalle Schelin, Florida, helt rätt där. Jonte, han signade ju ganska sent där, och vi pratade om Nils Åhman och Leksand tidigare. Leksand har tappat väldigt många killar bort till Nordamerika nu. Men det här är inte en SHL-podd, utan det är NHL för hela slanten, och jag tycker att vi vandrar vidare i pulshöjan. Och du sa väl att det endast var ett lag som hade tagit sig till tre raka finaler sedan 7-matchers-serie infördes?
Ja, men alltså, jag funderade på hur det var med Islanders där, men om det var... Jag vill säga att det inte var 7 matcher, att det var 5.
Helt rätt. Helt rätt. Och det betyder att det bara är Tampa som har lyckats med det här.
Ja, för jag tänkte, Edmonton gjorde det ju bara 2 år i rad. Detroit gjorde det bara 2 år i rad. Pittsburgh bara 2 år i rad. Ja.
Alltså, vi ska ju prata mer om finalen alldeles strax. Men Tampa här, att de tar sig till 3 raka finaler. Oavsett utgång här, så är det ju, de fortsätter bara befästa deras dynasti, verkligen.
Ja. Alltså, det här är ju en diskussion om ett av dem. Absolut en diskussion. Man får låta det här landa, men jag tror man kommer att landa att det här är förmodligen det bästa laget i den här eran. Alltså, om vi ändå är inne på, visst, det är så svårt, för det handlar om att vinna. Och som jag sagt, vinner de nu och tangerar Chicago och Pittsburgh med 3 titlar under den lönetagseran då, som vi pratar om, då tycker jag att de är där på grund av de här andra sakerna vi har pratat om. Alltså, utöver det då, så har vi finalplatsen 2015. Man kan ju, de var ju framme 2011, var de ju också i conference-final. Men
den överlägsna grundserien 2019 kan man ju också addera där, även fast de åkte.
Precis, de har den bästa grundserien runda. Och de har ju också ett par conference-final-förluster också. Nu ska jag säga så jag säger rätt. De åkte mot Washington 1 år och Pittsburgh 1 år. Kan det ha varit typ 18 och...
Undrar om inte det var när Pittsburgh och 16. Washington vann.
Då missade du slutspel 17. Ja, jag vet inte. Ja. Jo, men så är det. Det var det nog. Och de åkte ju mot Boston som sagt redan 2011 när de vann mot Vancouver. Nu undrar jag... då var det ju bara Hedman och Stamkos som var med. Jag undrar om Killorn var med också. Han är ju den som har tillhört Tampa längst. Men han är inte... Ja, alltså, sak samma. Det är
sak samma, men alltså, när du nämnde Killorn så vill jag bara prata om honom lite kort, för det har, min upplevelse i alla fall utifrån, det är ju så här att många vändor har det varit att okej, när ska de skeppa honom, ska de trada honom, han kommer väl inte kunna kvar under det här lönetaket, men alltså vilken enormt nyttig lagspelare som ändå har ganska bra händer för den där storleken och liksom, ja men, attityden om man, attitydspelen som han är.
Ja, men jag tycker att han har gjort lite av en Brad Marchand-resa, fast en jätte light version.
Spännande liknelse.
Jo, men han, när han kom upp så tyckte inte att han hade det liksom händerna som krävdes. Men han har jobbat sig till det, och på grund av att han har spelat situationen, han spelar med bra spelare, han har fått spela väldigt mycket i det här första powerplayet som var så framgångsrikt. Det ska man ju komma ihåg, att de åren då Tampas powerplay var som bäst så var ju Killorn framför mål och avlastningsspelaren. Men så han har liksom jobbat, nött sig till de här händerna att liksom ha touchen i rätt lägen, och det ska han ha all heder för. Han har gjort en väldigt häftig resa. Sen har han haft ett tyngre slutspel nu rent offensivt. Inte gjort något mål än till exempel. Så där har de lite sparkapital. Den kedjan med Cirelli har ju varit bra som han centrar med Killorn, men inte fått ut så mycket offensivt.
Apropå Tampa-spelare, eller tidigare sådana, så Ben Bishop, ja, han trades till Buffalo. Och här ska jag väl säga det, Jonte, också för alla lyssnare som kanske inte liksom är har den insynen i Ben Bishops karriär eller kanske följer det på daglig basis. Men han kommer ju inte spela, utan det här är ju för att de ska kunna liksom komma upp till den nedre gränsen för lönetaket.
Så är det. Hans karriär är dessvärre över på grund av skador. Han har ju varit med lite i Dallas organisation. Jag undrar om han blir kvar där i någon sorts mentorroll, ledarroll för målvakterna där. Så att det är ju bara en papperstransaktion. Sidonot där som jag uppskattar är att hans fullständiga namn är Benjamin Bishop den tredje. Det tycker jag om.
Okej, så hans far är den andra och farfar den första då? Eller
nej,
är det
hans mor och hans mormor.
Aha, okej.
Okay. Nej, jag skämtar. Det är hans pappa och farfar.
Det hade ju varit någonting.
Ja, det hade verkligen haft någonting.
Ja. Hade det varit världens bästa namn då? Alltså med den historiken liksom, eller bakgrunden kanske man ska säga.
Jag tänker att det finns någonting bättre.
Alltså det, ja.
Jesus Kristus är ett bra namn. Alltså.
Okay, ja, du har den högst upp alltså. Okay, nej, men jag tycker att
du, alltså om du bara ser på ditt vakuum, du flyger bra. Jesus Kristus liksom, du, ja. Det liksom flyter bra när man säger det.
Jag har aldrig tänkt på det på det sättet faktiskt. Jesus Kristus. Ja, det liksom rullar i munnen ganska skönt. Apropå ranka sånt, vi ska be om ursäkt till Hampus Tomt, en av våra lyssnare. Han ville ju att vi skulle prata om Rick Nash mål i förra veckans avsnitt. Det gjorde vi inte, för vi kom på det lite väl sent i avsnittet. Och då sa jag också att det här är ett jättebra ämne, kanske senare i sommar eller till nästa säsong, att prata om de snyggaste målen i NHLs historia. Så vi sparar det, men jag vill ha lite snabbt här från Jonta. Vad tycker du om Rick Nash 2008-mål? Är det liksom uppe på en topp 10-lista till och med? Eller håller du med Hampus om att det är det snyggaste någonsin?
Nej, inte snyggast. Det är väldigt härligt det målet. Jag är ju svag för passningar. Alltså jag tänker spontant, alltså sådana som Henke Sedin skarv till Daniel mellan målen med enligt Peter Forsbergs lobbpassning till Rob Blake, eller får säga långpassning till Rob Blake, eller K-Petars lobbpassning till Dustin Brown. Jag är ju väldigt svag. Rottos, den här fake-slaggan, droppar bakom ryggen passning från 80-talet, den är också riktigt god. Så jag gillar ju passningar. Men när det gäller liksom mål där man imponeras av händer, då är ju Nash mål uppe, men sen finns ju en hel drös av framförallt Mario Lemieux och Pavel Datsyuk. Det är ju de två spelare tycker jag som har liksom gjort snygg, eller vackrast mål, elegantast mål.
Ja.
Där kan du hitta några riktigt fina.
Vi ska säga också, det var väl mot Phoenix 2008 där när han drar 2-3 gubbar innan han rundar målvakten och lägger in en öppet mål. Ja, väldigt snyggt i alla fall. Sen var det den första frågan i pulshöjaren om de tre talanger som väntas gå 1-2-3. Shane Wright har ju, ja men i 2 års tid nästan, toppat och förväntas gå etta. Nu är det ändå några som tror att Logan Cooley, som du inte nämnde.
Just det, ja men det, ja, det ska man ju.
Ja, en center som spås en lysande framtid. Och slovaken Jura Slavkovski, att de kan vara där och hota faktiskt. Slavkovski har ju du sett i VM, jag såg dem på nära håll i OS, imponerades oerhört. Han är ju ganska, jag ska inte säga färdigutvecklad, men han är ganska långt fram rent fysiskt, men har ju ett enormt bra skott och fin klubbteknik också.
Såg du vem han jämförde sig med?
Nej, det har jag missat.
Det var lite roligt. Det var en oväntad spelare tyckte jag. Det är en väldigt bra spelare, men inte så här en aha, det var ju han liksom. En av ligans anonymare liksom offensiva stjärnor. Det är en liten gissningslek här för dig då. Som han sa att men jag tycker jag liknar honom, så här, använder storlek, kolla i pucken, den typen av grejer.
Han tyckte att han själv liknade.
Ja, han fick frågan, kan du likna ditt spel med någon? Så här, men då sa han om den här killen liksom, tycker jag.
En av de mest anonyma offensiva stjärnorna. Så
ja, men det tycker jag när man kan säga. Alltså om man ser till vad han har producerat så är det inte så himla mycket rubriker om honom.
Nej, alltså du måste ge mig ett lag här eller ålder, någon årgång kanske.
Ja, men du har ju fått ledtråd till hur han ser ut och spelar.
Ja, absolut. Jo, jag har ju sett honom.
Och det är ju en offensiv. Nej, men alltså Slavkovski sa ju att på grund av storleken hur han skyddar puck.
Ja.
Så där har du en ledtråd. Du har ju också en ledtråd att det är en offensiv spelare som gjort väldigt mycket poäng. Jag tycker att du borde kunna gräva någonting här. Jag har liknat den här spelaren vid Jager några gånger. Jag tycker att de påminner varandra i rörelsemönster. Han är inte lika stor som Jager, men han påminner.
Men det har jag läst i några scoutrapporter också.
Nej, inte Slavkovski, utan spelaren som jag nu... Som
ja, men du vet att Slavkovski också jämförs med Jager.
Ja, så det är inte en dum liknelse av Slavkovski då jämföra sig med den här spelaren.
Nej, det är en check alltså.
Nej, det är inte.
Nej. Ja, men nu får du hjälpa mig och de
lyssnare som... Hans säsong är inte över.
Nichushkin kan det inte vara.
Nej. Jag skulle säga att det är nog den spelare i finalserien. Förmodligen utan att veta kan jag nästan lova att han är topp 3.
Rantanen?
Ja, Mikko Rantanen. Det tycker jag var kul av Sarkowski. Ja. Att så här, det är en liten halvoväntad kille att droppa ändå.
Ja, men alltså, med tanke på hur lång tid det tog för mig. Men är de så lika? Alltså, jag tycker Sarkowski, det är mer power där. Alltså, han kan ju åka ut och liksom smälla på 2-3 gubbar som är 15 kilo tyngre och är 10 år äldre.
Ja, det, så är det. Det håller jag med om. Och Sarkowski känns, tycker jag, som mer en målskytt. Nu gör Rantanen ganska mycket mål och ett väldigt bra skott. Men Rantanen känns i grunden som en playmaker. Som någon som gillar att använda storleken för att bara hålla i och lite Thornton-grejerna, liksom hålla i och sticka in och sånt där. Sarkowski känns ju mer som en målskytt då.
Ja, 100%. Kan avsluta från egentligen alla lägen och sätta dit en inte jätteimponerande säsong i Finland ska vi säga, men han har spelat med Slovakien, han har ju varit grymt bra. Visst blir det Devils för honom. De draftar ju som andra lag och behöver ytterforward, så jag kan tänka mig att Montreal, de vill ha centrar, så de kommer ju välja mellan Shane Wright och Logan Cooley.
Ja, alltså Devils har ju sagt att de är beredda att trada det här andra valet. Jag som sagt, jag tror nog att det blir Shane Wright eller Cooley. De kommer nog gå på en center, men jag har svårt att se vad Devils skulle få i en trade som hjälper dem här och nu som Slavkovski. Han har redan spelat A-lagshockey som du är inne på. Han är fysiskt utvecklad. Han är precis vad de behöver, en storväxt ytterfår som kan göra mål. För det är inte bara att de behöver yttra, de behöver lite storlek. Hughes, Bratt, Nico Hischier är liksom deras tre ledare på offensiv forwardsproduktion, och det är ju liksom inga, det är inte en noshörningsjord som kommer stormande när de äntrar isen, om man säger så.
Nej. Du, 3 av 5 poäng. Och jag skulle kunna vara snäll här och faktiskt slänga iväg en halv poäng också. För du är väldigt nära på de två frågor du bommar. Du nämnde ju Shane Wright och Jurij Slafkovský missade Cooley. Och på de lag som svenskarna hade signat med så sa du Florida. Du sa Detroit men missade Vancouver. Så du är väldigt, väldigt nära full pott för första gången på Pulsagan.
Ja, det är ju skralt med 0 poäng när man ändå har satt mer än hälften av.
Ja, du får 1 poäng och så är det 4 av 5 totalt. Och så är det ditt bästa resultat någonsin. För det är ju revansch efter förra veckans misär.
Ja, det var svårt.
Vi ska alldeles strax blicka mot Denver där den första matchen mellan Colorado och Tampa spelas. Men jag tycker att vi ska stänga semifinalen mellan Tampa och Rangers också med ett litet Rangers-segment. De ledde ju den där serien mot Tampa med 2-0 men tappade till 4-2. Men Jonta, när allt är sagt och gjort här och krutröken har lagt sig så måste man väl ändå säga att det här är en av bästa säsongerna på 2000-talet för Rangers. Det är väl finalerna med Henke i mål.
Ja, de hade ju bara en final med Henke.
Ja, just det. De var det 2014?
Ja, 2014. De var ju konferensfinal också.
Just det, just
det. De åkte mot Tampa det året, de vann 2015. Missade en konferensfinal. Sak samma. Det är ju det bästa säsongen sen den peaken där. Henkes peakår kan man väl säga. Och egentligen, alltså vi pratade om efter första runden att Kings var det lag som gick in i slutspelet med liksom, det spelar ingen roll. Alltså att de bara tog sitt slutspel, sen att de pressade Edmonton till 7 matcher. Jättebra säsong för dem. Alltså en av de mest lyckade säsongerna för något lag i hela ligan, sett till förväntningar man kan ha. Så att, och där tycker jag man kan placera in Rangers, att de så här tidigt in på sin ombyggnation är framme i en konferensfinal efter att ha slagit ut väldigt bra lag är imponerande. Och jag tycker man ser här att det är nu det kommer, nu är det liksom, nu är det bara gå för det. Alltså du har Shesterkin, du har Fox, enastående spelare, toppspelare i världen på sin position. Panarin har tappat lite eventuellt. Han har varit bra men inte varit lika bra. Så där är ju frågan. Panarin är över 30 nu så här. Vi kan mycket väl ha sett det bästa varit med Panarin. Och det säger inte att han säger nu kommer han ha kass. Men
han behöver betala dem 11,5 miljoner för honom, va?
Precis, så nu är det bara går. Och du har kidsen som tar sina steg. Lafreniere tycker jag att man stundtals ser man väldigt fina saker i honom. Jag kan se samma med Keandre Miller framförallt. Otroligt imponerad, han gör ett enormt slutspel. Stärkte verkligen sina aktier. Och där tycker jag att de har en backuppsättning som egentligen är bra nog för att vinna topp 4. Ryan Lindgren, Connor Miller, liksom Jacob Trouba är ju riktiga kämpar alltså.
Ja.
Och sen har du, och där tycker jag Miller liksom lyfter Trouba lite, för att Miller är lite rörligare, lite mjukare och ligger lite bättre sådär. På samma sätt som att Fox då lyfter Lindgren, som är en ganska begränsad spelare, med har ju, eller begränsad, han är en helt okej spelare, men ingen stjärna så sett, men har ju ett enormt hjärta. De behöver stärka upp sitt tredje par. Jag tyckte man såg här vilket lyft det blev när de fick in lite bredd på forward-position här, vad Kopp gjorde, vad det gjorde med Mott i fjärde kedjan, så att de kommer att behöva skruva där för att ha bredden, men det finns ingen morgondag, nu är det bara gasa, och det här är ett lag som kommer att ha några roliga år nu och en chans att vinna.
Innan det blir ännu mer Rangers så vill jag fråga dig om matchen i matchen som målades upp inför det ryska målvaktsmötet mellan Andrei Vasiljevski och Igor Shestorkin. Efter en väldigt tung start för Vasiljevski i den där serien, han var ju under 90%, och det känns som att Rangers verkligen hittade hans svaga del i målvaktsspelet ovanför höger axel. Så alltså, jag vill bara läsa upp det för lyssnarna. Han är alltså på de sista fyra matcherna som Tampa vinner 93,3, 97,1, 96, 95,2. Så han växlade ju upp till den här sanslösa Vasiljevski-nivån som man rätt ofta ser ändå, Jonta.
Ja, men det är det vi ser här. Alltså, det här är ju framgångsreceptet. Det är världens bästa spelare på sin position. Kanske sin generations bästa spelare på sin position. Och det är den viktigaste positionen. Och när en sån spelare hamnar i ett lag där det finns kompetens. Alltså om vi då ska dra parallellen tillbaka till Henke. Till exempel de 2014 åren. Där fanns det ingen integritet Kucherov som klär fram och liksom gör de här sakerna som är sjuka. Det fanns ingen Steven Stamkos som hittar två kassar i en avgörande match. Utan på något sätt så räckte det inte hela vägen. Man behöver både och. Stjärnor behöver andra stjärnor.
Fanns väl ingen Victor Hedman heller, om man ska vara ärlig?
Nej, inte för den delen heller. Absolut. Så att, men så är det. Alltså Tampa är ett lag som har vunnit många matcher de här två titelåren där de inte har varit det bättre laget spelmässigt. Och de förlorar väldigt få matcher där de är det bättre laget spelmässigt. Då vinner de alltså 99 av 100.
Ja.
Och då blir det så här.
Men är det så enkelt att säga att Vasiljevski vinner den här målvaktsduellen eftersom att Tampa tar sig till final? Alltså, Shestorkin är inte dålig. Alltså det är väl någon match där han kanske har någon eller några puckar han ska ta, men annars är det ju ett väldigt, väldigt klassaktigt målvaktsspel från hans sida också.
Ja, så är det ju. Och ja, det är klart man måste säga att Vasiljevski ändå vinner, det tycker jag. För i slutändan, Tampa är ett bättre defensivt lag alla dagar i veckan, men om man pratar om den här offensiva spetsen som målvakten behöver få hjälp med point borta, då har Shestorkin en likvärdig spetshjälp, alltså mer eller mindre. Nu tycker jag Kucherov, en duell man ska prata om i den här serien också som blir ganska avgörande, är att Kucherov verkligen överglänste Panarin.
Ja.
Där var det natt och dag. Mikael klev fram där i början, men när han, tanken inte riktigt, eller bara blev tom på honom, då gick det inte längre offensivt. Men alltså, okej, okay, det är klart att Vasiljevski vinner, han vann serien och det är ändå det som räknas, men det vi ser här är ju de två bästa målvakterna i världen. Alltså så är det ju. Jag vet inte vem man ska slänga in där.
Nej alltså, ja. Markström var väl nominerad till Vessina och...
Ja, det var ju Cesaros också. Och
ja.
De har jättefina säsonger, men jag tror
det går
inte. Det finns inte någon... Alltså om du säger så här, ja, du får välja en målvakt för nästa säsong liksom, eller för att vinna en match, och du frågar alla GMs, alla coacher i ligan, så tror jag inte det finns någon som inte skulle välja antingen Vasiljevski eller Shestorkin. Och det säger med all respekt för de andra som är jättebra, men de här två är speciella.
Ja. Det är ju häftigt med Tampa. Jag tycker efter de där två förlusterna i serien, om man börjar tänka så här, okej, är det i år de ryker och Rangers går till final, men Jonte, du såg ju varenda match från 0 till 60 och även övertid. Var det någon förresten som blev övertid? Dubbelkoll. Det var det inte, va? Nej. Det var ingen övertid. Nej, det var ju
Palat. Han hade sina knäckande sista minuten seger i match 3 och 5. Det var ju där, det sa jag hela tiden. Alltså, hade Rangers torskat med 5-0 i match 3, då hade de lika gärna kunnat vunna den här serien. Jag tror att det var sättet de förlorade på där. Ja. När de hade det i sina händer, tappar och det inte ens går till förlängning. Jag tror att på något sätt, om man ska prata om mjuka värden, så var det nog en tung smäll att återhämta sig från mentalt.
Ja. Men alltså hur Tampa anpassar sig också efter motstånd och de skador som uppstår. Du nämnde ju Point där också. Att man kastar in Stamkos, Palat och Kucherov i första kedjan och sen lyfter man upp Sergachev till Hedman-backparet där också. Alltså Cooper visar ju verkligen vilken taktiker och matchcoach han är i den här serien. Eller det har han ju gjort tidigare också, men jag tycker att det finns några saker här som man verkligen ska lyfta upp.
Ja, det är bara instämma. Och jag tycker att en intressant trend man ser här är ju, du nämnde att han lastar upp sina stora drakar i samma kedja. Det har han gjort tidigare också. Då har det varit Point som har spelat med Palat och Kucherov. Och det är en intressant trend. Jag tycker man ser det mer och mer att bra spelare får spela med bra spelare de senaste två, tre åren. Liksom. Har man gått ifrån det här och sprida ut rikedomen så att säga. Mm. Utan man hellre lastar upp. Och i Tampas fall tror jag att det är rätt sak att göra. De har inte så mycket. Med Point borta så har de inte riktigt ett alternativ. Jag tycker inte de riktigt har annars heller. För att Stamkos är en jättebra spelare. Men han driver inte en kedja på det sättet. Så att de väljer att göra det. Och det funkar väldigt bra för dem. Sen kan man ju splitta upp så man får två bra kedjor om man har den lyxen. Colorado har ju valt att inte alltid rulla sina stora drakar tillsammans. Boston flyttar ner Pasternak en del i andra. Och så vidare för att nämna några exempel. Jag gillar den trenden. Det är kul att se bra spelare spela tillsammans med andra bra spelare. Det händer ju speciella saker.
Verkligen. Jag tycker att vi tar och diskuterar Rangers här och deras kommande sommar och de kontrakt som ska skrivas och hur de egentligen ska välja att göra, vilken riktning de ska ta. För det finns ju några som jag vill att du ska ge din take på. Och Andrew Copp och Tyler Mott som värvades in har nu utgående. Är det spelare som du ser spelar i klubben till hösten?
Känslan är att de kommer försöka med framförallt Kopp, tror jag. Jag vet inte varför jag får den magkänslan när man läser och hör och sånt där. Men jag tror att de kommer försöka med honom. Det är klart att de kommer försöka med Mott också. Jag tror de är nöjda med båda. Men ska jag gissa någon av dem så ser jag Kopp.
Okej. Okay. 27-årig forward som även kan spela center. Hade ju sin bästa offensiva poängproduktion, han hade sin bästa poängproduktion under den här tiden i Rangers som man ser till hans NHL-karriär. Vad är han då värd och hur långt tror du att kontraktet kan bli?
Jag tror att i Copps fall och alla spelare som ska till Rangers nu, då kommer man få beredd att ta en liten rabatt, tror jag. Alltså för att de kommer att säga så här: du har chansen att spela i New York i Rangers, vilket är attraktivt för många spelare. Det ser vi ju inte minst på free agent-marknaden. Att spelare vill, det är många som vill spela där. Det är ändå världens huvudstad liksom, och det är ett coolt klassiskt lag och dessutom nu ett lag som har en bra chans att vinna.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Ja, sen ekonomiskt, visst, det är dyrt att bo där och det är lite högre skatter. Å andra sidan så är det ett väldigt stort lag. Så det är ett lag där du faktiskt har möjlighet att kunna få lite bättre marknad. Alltså reklamdealer och sånt där. Men jag tror hon kommer säga det till Kopp, att så här: ja, jag vet att du kan få 5 miljoner någon annanstans, men vi ger dig 4 liksom. Och du får chansen att spela här och liksom vara med på de här åren när vi verkligen ska utmana varje år. Du kommer få en chans att vinna Stanley Cup alla år på kontraktet. Jag tror att det är det de kommer sälja på, att de kommer försöka pressa spelare. Och om inte det funkar så tror jag att det finns någon där ute som köper den pitchen.
Okej. Hur mycket tror du att Filip Kittil och Alexis Lafreniers agenturer tittar på kontraktet som Kaapo Kakko kommer att skriva i sommar? Med tanke på att de har utgående nästa år.
Inte så mycket. Jag tror att representerar du de två spelarna så skulle jag i alla fall inte göra någonting nu. Utan, för det kan hända så mycket. Jag tycker vi ser bara steget de tog under den här pågående säsongen. Gör ju att man tänker sig, ja, men vart är de i slutet av nästa säsong? Jag ser ingen som helst anledning för dem att börja förhandla först nästa sommar, och då behöver man ju inte stirra sig blind på en jämförelse nu. Men det är klart att det är ju ett golv förmodligen. Ja. Jag tror inte de går under det.
Tror du att Kakos sitter och tänker att jag hade helst velat ha mitt kontrakt utgående under våren eller sommaren 2023 istället som mina två kedjekamrater, med tanke på klivet de ändå tog i år och att man börjar fundera på okej, undrar om inte det här kan bli en framtida andra kedja för dem om alla stannar?
Sånt där behöver man aldrig säga, för att verkligheten blir då en annan. Alltså i det läget som Kakko är nu, så kommer han att skriva ett brokontrakt på 2 eller 3 år, och lyfter han då under de här kommande åren, ja, då får han sin stora chans att casha in sen. Och det kommer vara samma för Lafrenière till exempel, om vi tar honom på exempel, för väl en av dem som ändå är ett första val. Lyfter allting för honom nu, och det är så här, han går in i första kedjan, går in i första PP och bara verkligen öser in poäng. Ja, men då kanske det blir det långa kontraktet. Annars blir det nog. Och ja, min gissning är att för alla de här tre kommer det att bli brokontrakt för att maximera fönstret.
Okay.
De kommer att skriva 3-årskontrakt. 2 eller 3-årskontrakt som Rangers då skriver, för att, och säger till dem att, ja men, det här ger oss en chans att få er ner i er lönetagsträff lite grann. Vi kan bredda laget. Vi har en bra chans att vinna under hela ett kontrakt. Du kommer att se bra ut. Chans att gå långt till slutspel. Chans att bli en bra spelare. Chans att göra poäng. Och sedan casha in. Du får det stora kontrakt.
Ja, intressant analys. Det är nästan som att man börjar längta till hösten när vi ska snacka upp säsongen och gå ännu djupare på Rangers. Men det är vi inte riktigt än. Jag vill ha ja eller nej på Ryan Strom och Frank Vatrano om de blir kvar.
Vatrano kan de nog behålla. Han blir nog billig. Strom är svår alltså. Jag har ju svårt att se att de löser både Kopp och Strom. Och frågan är om de faktiskt går på Kopp istället.
Ja, all right. Då tycker jag att vi fokuserar helhjärtat på Tampa mot Colorado. Det är Colorado som har hemmaplansfördelen med tanke på att de var helt enkelt bättre än Tampa i grundserien. Och här ska du, på uppstuds faktiskt, vi har inte förberett alls, få betygsätta lagdelarna i båda de här klubbarna med getingar, eftersom att det här är ju en Expressen-podden då. Så 1-5 getingar, 1 underkänt, 2 godkänt, 3 bra, 4 mycket bra och 5, ja, världsklass kan man väl säga. Och då vill jag, Jonta, att vi inleder med målvakterna och hur de står sig emot varandra.
Ja, det är ju en femma på Tampa.
Ja. Du har ju redan motiverat det, kan vi väl säga, faktiskt.
Vad sa du?
Du har ju redan motiverat det.
Ja, exakt. Sen är det ju vad det är. Brian Elliott, så här, då blir det svettigt. men Colorado, den är svår. Jag tror inte att det är mer än en 3, vet du.
Mm.
Fransos har gjort några bra matcher här. Han kan
vara
bra. Det
är väl en publikfavorit, va?
Absolut. Men hur mycket litar man på Paul Fransos egentligen i en Stanley Cup-final? Liksom? Det är inte så att han har tagit chansen och blivit en stjärna tidigare i sin karriär. Sen kan alla målvakter bli heta. Kemper är ju en bra målvakt. Han var väldigt bra den här grundserien. Tyvärr, och det drar väl ner betyget då. Så han hade ju den här otäcka ögonskadan tidigare i slutspelet. Och den verkar ju påverka honom. Nu säger han att han är 100% och Kemper är normalt sett en väldigt bra, en väldigt stabil målvakt. Kanske inte på riktigt på den nivån som Vasilevski, att han full, eller Kjostjorkin, att han fullständigt kan stjäla en match. Men jag tycker han kan ändå ta det han ska och lite mer. Så om han kommer in och det funkar för honom, då kanske det är en 4. Men jag säger nog en 3 tills vi vet det.
Ja, okej. Okay. Nu när jag sitter och tittar igenom lagdelen här, så inser jag det att jag vill att du också ska sätta getingbetyg på tränarstaberna. Där är vi inte än, utan vi tar backarna först och tycker vi startar med Colorado.
Här står jag i vägen mellan en 4 och en 5. Det är en 5 om Sam Gerard är med, men han missar ju resten av slutspelet tyvärr. Jag måste ändå ge den 5. Alltså det är ju, jag försöker bara tänka så här liksom.
Vilka är bättre?
Ja, precis. Vilken annan backuppsättning i ligan skulle du ta? Du har ju ligans absolut bästa backpar med Taves och Makar. Du kan absolut argumentera för att Makar är ligans bästa back. Även om det finns andra som är med i den diskussionen dit vi kommer att återkomma.
Skulle du kunna argumentera för att Makar är en topp 3-spelare i hela ligan till och med? Kan man gå så långt?
Ja, men jag är beredd att diskutera det. Världens bästa spelare är Connor McDavid.
Ja.
Punkt slut. totalt sett. Den här säsongen kommer Matthews vinna Hart. Men Matthews är med i den diskussionen bakom McDavid. Vasilevski är med i den diskussionen bakom McDavid. Shesterkin kanske kommer att vara det. Men ja, sen absolut. Då är det så här, Makar eller Torre Makar framför typ en Leon Draisaitl till exempel. Som jag kan tycka kanske är den tredje bästa forwarden i världen. Det skulle du kunna göra. Så att ja.
Men sen ska vi se det med Colorados backsida där också. Bowen Byram är en av de mest spännande talangerna som finns där ute. Och man undrar ju lite hur Colorado ska lösa honom i framtiden. Nu har han ju faktiskt kontrakt över nästa säsong också. Ja. Man kommer säkert skriva ett större avtal med tanke på hur bra han har varit.
Så är det, men det är samma där. De kommer ju också utmana, nu gör ju generellt så att de när du väl har nått den statusen, då skriver bro kontrakt så långt det kan, så långt det går, och sen tar du smällen sen.
Ja.
Men det gissar jag i alla fall, och även i Byrams fall tror jag att det kommer vara rimligt att göra, för att visst, han kan se riktigt bra ut, men hur kommer han att se ut om 3 år? Mm. Alltså, då är det så här, ah, du kanske, det här kanske är en Norris-kille liksom.
Ja, absolut.
Men absolut.
Byram, han hade ju ganska skadefylld start på sin NHL-karriär också.
Ja, han har haft jättemycket tyvärr motgångar och problem och få tag i break och sånt där, och bara var kul att se att han är med liksom, och att han verkar axla den här, och det är också en sån grej som man ändå skulle kunna göra, om jag säger en femma, för att Byram känns som att han verkligen har, Gerard är ju en jättebra spelare, men Byram kan ju fylla den luckan, tror jag, på något sätt. Ja. Sen gillar jag Josh Manson, som jag tycker liksom,
jag vill bara säga det om Byram, det var väl den spelaren som Colorado fick bland andra när de skickade Duchene, alltså den omtalade trelagstraden.
Precis. Byram är ju, nej,
jo, det är den. Mm. När han draftades 4, det var det valet.
Det precis, för Gerard var ju, kom ju från Nashville som spelare. Det var det jag skulle förtydliga, men eller blanda ihop med. Men precis. Så han
alltså det var ju, ja, när man tittar på den i efterhand, alltså, man ska ju egentligen aldrig göra det. Man ska ju betygsätta det när det sker och ge analysen då, men när man så här retrospektivt tittar tillbaka, så ja, alltså, det är ju Sakic som vinner den, helt klart.
Jo, men det tror jag alla sa när den hände också. Alla var imponerade av Sakic liksom, så här. Han fick ju mycket kritik för att han drog ut på det så länge, men det visade sig vara rätt sak att göra. Och sedan, även om man såg att det var en bra trader då, så såg ju ingen den här utvecklingen. Men som sagt, gillar det, klart att Jack Johnson kanske inte är liksom en drömspelare att ha på isen i Stanley Cup-final, men han får göra sitt jobb liksom, försöka så gott han kan. Jag gillar Josh Manson som passar, får spela till sina styrkor i det här laget och bara köra. Så att vi säger en femma där.
Okej, okay, då har Colorado en trea på målvakterna, en femma på försvararna. När vi flyger till Florida för att diskutera deras backar, är det en fyra eller femma här, Jontan?
Ja, frågan är om jag inte ska sätta en femma här också. Alltså. Jag, ja.
Alltså vi har ju pratat om deras vänstersida.
Och den är ju bäst i ligan.
Ja.
Och det är inte ens något snack. Chernak gillar jag på högersidan. Det är en bra spelare. Sedan är ju inte liksom Zach Bogosian och Jan Rutta är ju liksom inte dunderspelare.
Men får du inte rätt mycket från Bogosian ändå för 850 per säsong?
Absolut, där är det ju verkligen liksom. Så att det är det jag menar. Sen tycker jag Ryan McDonough har inte varit riktigt lika bra. Han var ju enastående bra de här 2 åren. Verkligen en underskattad spelare, en topp. Ska man prata Tampas lag de senaste 2 åren när de har vunnit? Visst, du har den stora fyran med Vasilevski, point coach av Hedman. Men spontant är nog Ryan McDonough den femte bästa spelaren under de här 2 åren de har vunnit, den femte viktigaste spelaren. Det vill jag ändå påstå. Jag tycker att han har varit kontinuerligt en av NHLs absolut bästa defensiva backar, alla kategorier. Inte riktigt lika bra i slutspelet. Och kroppen börjar nog säga från. Han har ju slagit rekord nu. Flest täckta skott i slutspel sedan de började föra statistik över det totalt sett.
Men du sa ju det att Gerard kommer inte spela finalen. Vad hände med Victor Hedman? Klev av sista matchen här mot Rangers?
Han fick en smäll mot huvudet, så det var ju hjärnskakningsprotokollet.
Okej. Okay. Och ingen konstaterar hjärnskakning, att han kommer att spela.
Han kom tillbaka och spelade. Han kom tillbaka i tredje perioden. Han fick ju en, för de som inte har sett det, en, ja, det var ju bara en missad, totalt missad. Lafrenière, Hedman är nere på vänstersidan vid sargen. Spelar upp pucken, Lafrenière kommer fel in i en tackling och tar honom ju bara på huvudet, alltså på kinden liksom. och genom en med axeln. Så det var ju en klockren huvudtackling som de bara missade, och han var ju flyförbannad. Man slog ju sönder en klubba i sargen liksom. För att de missade det. Så att det var ju såklart ett väldigt, och det tog ganska lång tid innan han kom tillbaks. Så där var det ett enormt orosmoment, för så är det ju att han får inte gå sönder. Han har ju spelat en, skulle jag säga, på grund av att McDonough inte riktigt har stämt, har ju Cooper använt Hedman mer defensivt det här slutspelet än de föregående två. Spelat mer chatta minuter och sånt där. Mer boxplay för, eller mer viktiga boxplay minuter. Så att där har de en det är en stor nyckel. Och sen som du nämnde, Sergachev som ju spelar på vänstersidan i tredje paret, men också ganska ofta går upp och spelar till höger med Hedman. Så att där kan de lyfta det lite. Så att, jag menar, jag ser inte att det här är två perfekta backbesättningar, men jag tycker ändå att de kan vara värda femmer båda två. Och det är tight nu. Hade Gerard varit med hade jag absolut sagt fördel Colorado. Det säger jag kanske fortfarande, men det är tight alltså. Och det blir en otrolig duell, alltså McCarr mot Hedman. Ja. Där kan vi verkligen snacka liksom kungen mot kronprinsen och arvtagaren. Och i mitt tycke är det nog de två bästa backarna i världen.
Ja. Då är det fördel Tampa när vi ska diskutera forward. Så jag ska inte presentera de svar här, utan det är du som kommer med dem. Men kan det vara så, Jonta, nu att Colorado, men de knaprar in lite i alla fall när det kommer till det totala betyget?
Ja, absolut. Alltså, och nu är det ju framförallt, nu är vi inne på en till sån här tänk om grej. Alltså Brandon Point verkar ju vara på väg tillbaks. Men jag menar, ja,
John Cooper sa det att han väntade sig kanske inte i första matchen, men att han kommer spela finalen någon gång.
Ja, men utan Point. Och då får vi, och samma där också med Nazem Kadri, som ju är en otroligt bra spelare också. Som också har varit skadad och borta för Colorado. Så där har vi två stora frågetecken. Men jag tycker man måste ju nog ge Colorado fördelen här ändå alltså.
Ja, men det måste väl vara en femma. Det går väl inte att diskutera bort, Jonta.
Nej, alltså det enda jag funderar på, det är ju liksom hur tungt är tappet av Kadri. Alltså om Kadri är med så är det en femma liksom. Men det, nej, de får en femma här också.
Ja. Och vi behöver väl inte diskutera, alltså alla vet vad Nathan McKinnon kan åstadkomma och...
Ja, där har du spelaren jag glömde. Det är väl han egentligen. Han är ju faktiskt en spelare som kanske är med i den där diskussionen om bakom McDavid. Alltså både McCarr och McKinnon är ju med i så här topp 5 spelare i världen diskussionen.
Ja. Alltså vi har ju lyft väldigt många i Colorado och i deras forwardsbesättning under det här slutspelet. De har ju varit fantastiskt bra, men visst sitter man lite och väntar ändå på Mikko Rantanen.
Ja, han har ju gjort sina assist, men det har inte blivit så mycket mål och sånt där, men jag tror att han kommer att, bara en känsla är att jag tror att Tampa passar honom. Det är ett lag som bromsar upp, det är ett lag med stora backar. Det kan bli ganska tufft. Rantanen är en spelare som är riktigt bra när han får vrida och vända ner i sarghörnen. Då ska han ju orka med de här, det är ju liksom inga duvungar. Jag menar, Zach Bogosian, om du någonsin ser honom i liksom en t-shirt så är det så här, han hade varit jobbig i en MMA-ring liksom. Han ser ju livsfarlig ut.
Hade du haft en chans om vi liksom hade kunnat duellera mot honom tillsammans?
Ja, om vi hade haft svärd.
Okej. Okej, okay, så knivar hade inte räckt. Vi hade behövt liksom riktiga
svärd. Han har en
typ
av fysik att... som det känns som att knivblad skulle kunna brytas av på honom.
Okej. Okay. Ja.
Och den typen av skägg där också känns som att kniven liksom bara skulle
studsa
inte,
bort.
Den skulle inte penetrera skägg.
Ja, kör det.
Nej, men det ska bli intressant att se honom, men de har ju honom. Jag gillar Värten, Arturi Lekkonen som superbra spelare, superbra värvning, vad de behövde. Jag menar, jag tror att alltså Gabriel Landeskog nu.
Han är det beast mode.
Ja, men alltså, han kommer att gräva i sådana mörka platser i sig själv för att kräma ur så mycket det bara går. Jag förväntar mig att han kommer vara enorm.
Alltså, nu blir det här en liten bredare puck, men är det inte olika sinnesstämning i de här två lagen för tillfället? Jag ser lite hur Colorado firade att de vann på väst och att Tampa vann på öst. Sen såklart spelar det roll att Tampa har två raka titlar bakom sig. Men det var så glatt och de tog fram Cooper där med trofén och jubelföreställning. Och Colorado, det var lite mer sammanbitet där. Och vi ska liksom inte ta på trofén nu här, utan det är någonting annat som vi har i sikte. Känner du lite samma sak, Jonte, att Colorado är så bestämda på vad de ska ta hem medan det är en avslappnad miljö i Tampa?
Alltså, jag tänker på liksom... Jag har en väldigt svajig liknelse det här om att det här är lite som att när man ska ut på datingmarknaden. När man är en ung man eller kvinna. Att liksom, det är ju en enorm press.
Jag blir orolig vart du ska.
Första förhållandet liksom. När man inte har haft en partner. Det är ju liksom... Jag tror ändå att det kommer en lättnad av det som gör att man kan nästa gång liksom vara lite tryggare i situationerna. Det blir inte lika jobbigt och man vågar tro på något sätt. Jag tror inte att de här... Alltså, första gången man är kär på riktigt och ska bli tillsammans, man vågar inte tro att det kommer att hända förrän det verkligen har hänt. Först man verkligen har ändrat Facebook-status eller vad man nu... Det gör väl ingen... Jag vet inte vad man gör. Vad gör man nu? Lägg ut en selfie tillsammans på Instagram.
Ja, alltså, du ska inte fråga mig. Jag har ingen aning. Men om ni lyssnare bryr er om det här, mejla mig på honom.
Nej, men är du med på liknelsen? Att det är så här... Ja, för Tampa handlar det bara om att maximera glädje nu. De har inget mer att bevisa. De har liksom haft sina... De har startat sin familj och nu är de 50 år nere på singelhyllan. De ska bara hitta en livspartner och ha kul med.
Ja, jag fattar. Men så den här spontana magkänselspaningen, håller den då?
Ja, alltså det får ju andra avgöra. Men
jag frågar dig, det jag tog upp här med dig, du tycker ändå att det överensstämmer med verkligheten, vad man ser från Colorado och Tampa här?
Ja, jag fick en sån här déjà vu nu. Att du kommer att ringa mig efter och säga att den här håller inte, vi får ta bort den här liknelsen.
jag har aldrig gjort det.
Nej.
Nej.
Ja, jag fick känslan att det här har hänt och att nästa grej som kommer att hända liksom är det. Men sak samma, det är klart att det är annorlunda. Alltså tänk dig liksom, för Tampa tror jag var samma sak. Jag tror inte att de kunde njuta så mycket, himla mycket första året i bubblan där efter det här fiaskot mot Columbus. Alltså... Det kommer ju av, alltså du kan ju spela friare. Jag tycker man såg samma sak. Alltså du kan kolla liksom på lite grann på Bäckström och Vetchkin. Hur de kändes friare och lite lösare och liksom sådär efter de hade fått vinna. Och det på ett bra sätt. För att det är ju dubbel, visst, för nu pratar vi piska och moroten. Det är klart att det är ju en enorm piska när du känner, kolla och känner att alltså vinner inte vi nu så är det är ett fiasko. Vi liksom... De har inte så mycket att vinna. De är ett lag som ska vinna och gör dem inte det så är ett misslyckande. Någon gång under de här åren som de har den här stommen. Så de drivs ju av piska medan Tampa drivs av moroten. De har fått vinna. De liksom, blir ingen mer nu så kommer de fortfarande alltid vara hjältar i stan. Ingen kommer tycka att de gjorde för lite. Men de har fått vara med och vinna. De vet hur kul det är. Alltså de vet känslan av att stå där. Och kan liksom jaga den... För glädjen. Precis som den här 50-åringen på singelön som vet hur det härligt det är att vara kär. De behöver inte. Men det vore trevligt om det hände.
Sen måste jag säga det också med Colorados botten 6. Det finns ganska många spelare att gilla där, Jonta. Med JT Compter och Alex Newhook och Cogliano och Helm och Logan O'Connor. Alltså,
du har haft några slaktiga uttal idag. Jag undrar om vi kommer få feedback för det. Jag släppte allihop.
Ja, okay. Jag vet. Jag sluddrade ganska ordentligt på Alexis Lafreniere. Men det är ett av de mest svåruttalade namnen om man ska se det snabbt, ja. Januari.
Nej, men absolut. Vi släpper det och
vilken
går vidare.
Vilken tyckte du var värst av de där fem?
Comfort tyckte jag du slaktade ganska rejält.
Jag sa Comter. Ja, ni får jättegärna såga mig i mailkorgen eller på Instagram eller Twitter. Det är helt okej. Men tillbaka till frågan. Nu finns det, alltså jag skulle inte säga att den är underskattad, den botten sexen. Det pratas ju ganska mycket om den. Men den har rätt många ingredienser.
Ja, men ska vi prata forwardsbesättningen så gillar jag nog Tampas, framförallt deras fjärde kedja mer.
Bra brygga över till dem.
Eller vill du vara kvar där?
Nej, det är helt okej. Jag fick ju flika in där att jag gillar botten sexan. Så då vill jag ha betyget på Tampas forwardsida.
Ja, men jag säger väl 4 där då. Men de är snudd på en 5 också alltså. Mm. För grejen är så här, om vi då ska ställa de här mot varandra. Visst, Nathan MacKinnon är väl den bästa forwarden i serien. Men om du säger till mig så här, ja, det är match 7. Det står 0-0, det är en period kvar. Du får välja en forward. Och så tittar du på den där ryssen som står och liksom hänger på klubban som att han spelar lunchhockey.
Raka ben.
Spikraka ben. Slår inte en passning. Han slår en passning efter marken sedan liksom 2007. Det ska flippas till dödagar. Och så känner man känner att den här, han har i sig. Han är den som bryter upp där. Och jag pratar såklart om Nikita Kucherov som ju är liksom en, ja, som jag var inne på, en av tidernas bästa och definitivt en av den här generationens bästa spelare när det verkligen gäller. Och Point, om vi blandar in honom, är ju mer av en motor. Han driver mer spelomställningar med sin skridskoåkning. Han är en kraftfullare spelare, även fast han är ganska liten. Han gör mer mål. Men Kucherov har ju en X-faktor som är helt... jag skulle nästan säga unik. Jag vet inte om det finns någon som honom. Draisaitl tycker jag är där också och är snarlik. Men de två spelar
hockey på. Om man ska prata spets i de här två forwardsuppsättningarna. Om man ska ta de 10 bästa forwardsna i finalen. Hur många är Tampa-spelare och hur många tillhör Colorado?
Förutsätter vi att Kadri och Point är med nu?
Ja, det gör vi. Exakt. De bästa är i uppställningen.
McKinnon, Rantanen, Landeskog är med i en topp 10. Och det är också Point, Kucherov, Stamkos, Kadri. Där har du 7.
Precis.
Då har du 3 platser kvar. Du
vill Palat gärna, ska väl vara där?
Du vill gärna ha in under i Palat. Då är det 2 platser kvar. Cirelli vill du nå in egentligen. Han är en Selke-spelare. Och då är ju det en plats kvar. Och då kan det väl bli en...
Är det Nichushkin eller Lekkonen eller...
Ja, de är ju väldigt bra tvåvägsspelare. Nishurskin är ju en av ligans bättre.
Eller ska man in i Killorn, kanske?
Ja, det är ju frågan om du väljer Killorn för Nishurskin i det här läget av deras karriärer. Ja, det är en bra poäng. Alltså, Tampa är med där. De är faktiskt det. Alltså, jag skulle väl säga fördel Colorado, men det är frågan om de båda är femmer. Nej, det kan de inte vara. Jag måste ge Colorado något övertag. Då får Tampa en 4 och så får
Så den yppersta spetsen i den här finalen, den tillhör Colorado, men den breda spetsen, den är Tampa.
Ja, men alltså grejen är ju, det är ju väldigt tight. För du, och ställer du så här, ställer du de 4, de har ju egentligen, ställer du liksom Landeskog, McKinnon, Rantanen, Kadri mot Kucherov, Point, Stamkos, Palat. Landeskog är bättre än Palat. McKinnon är bättre än Point. Kucherov är bättre än Rantanen. Stamkos, Kadri. Väldigt olika spelare. Ja, det är tight. Men det är väl för Colorado då.
Ja. Men en femma på Tampas forward.
Mm.
Ja, det är ju otroligt. De har 5-5-5 hittills. Och...
Nej, men vi säger 4. Jag kan inte ge dem 3-5. Det är för mycket. Colorado är ju bättre. Ja.
Jo, det är de ju. Men om man tittar hela ligan... och de forwardsuppsättningar som finns så tillhör det ju både Tampa och Colorado de absolut bästa, så det är kanske inte konstigt att båda är femmor, för det finns ju alltid några femmor ute i NHL. Så att jag tycker femman håller. Alltså det är ändå det bästa laget senaste.
Ja. Och det ska vi också säga, nu har vi 1-5 här. Jag menar, hade framförallt Gerard varit frisk så hade ju Colorados backuppsättning varit en 6 också.
Ja, det är ingen glädje att se en 6 än, det är jag besviken över.
Nej, det, men där är vi inte.
Nej. Tränare, vi sätter väl en 5 på John Cooper och hans ledarstab?
Nej, jag sätter en 4.
Okej, vad är det som saknas då? Med tanke på att det är 2 titlar senaste åren här och allt han har åstadkommit med dem. Och att han har fått vara kvar så länge. Det ska inte heller underskattas. Att han får vara kvar länge på posten.
Ja, men...
Är laget för bra? Så att det är fler coacher som hade gjort
det. Nej, det är klart han måste vara en 5. Han måste ju vara det. Men det jag brukar säga om tränare, det är att generellt sett, för att vara en riktigt stor tränare i min bok, så måste du ha resultat med olika lag. Och det är det som blir intressant att se nu. Jag håller Bergshots högst av alla tränare i ligan.
Mike Sullivan brukar du väl också?
Mike Sullivan, precis. Och där skulle jag nämna att jag brukar också nämna Peter Boer av den anledningen att han har fått väldigt bra resultat med flera olika lag. Tagit 3 olika lag till Stanley Cup-final. Peter Laviolette är en annan sån som har fått bra resultat på många ställen. Men jag brukar lyfta fram både Sullivan och Cassidy, och där faller ju John Cooper i samma fack egentligen. Det är tre tränare som har gjort jättebra resultat, men bara i en klubb. Och det är ändå någonting som jag tycker är så här. Det är först där du verkligen kan separera. Sen tycker jag vissa saker som Cooper ska ha cred för. Alltså du ser ju att Tampa har höjt sin defensiv. Egentligen så är ju bara det värt en femma. Så att jag får väl sätta en femma.
Jaha. Och då... Ja, så här. Colorado. Vad landar de på? Är det en tre eller fyra?
På Bednar.
Ja, exakt. Eller ja, egentligen tar vi in hela ledarskapen. Han är ju symbolen för den såklart. Eftersom att han är huvudtränare.
Mm. Ja, hade man vägt en GM hade man ju kunnat sätta en femma för Sakic är uppe där. Det är ju Fred Julian Brisbane också.
Ja.
Jag skulle nog hålla Sakic. Vad han har gjort med Colorado är otroligt imponerande. Alltså, där.
Ja, det är Brisbane har väl ärvt ganska mycket från vad Eisenman gjorde. Även fast han haft många bra drag de senaste två åren. Men
han fick ett bra. Sen var han ju med de åren också, så att han, då kan man ta någon cred där. Men, ja. Men det är svårt. Alltså, de har gjort jättebra resultat. Inte haft framgång i slutspelet än. Och det är också frågan så här, hur mycket är... Han är väldigt svårt att separera från laget. Alltså, vad är han och vad är spelarna liksom?
Ja, bara vara huvudtränare i Colorado också. I NHL-miljön.
Precis. Å andra sidan, en grej som man ändå ska ge honom att kan man komma på någon spelare som har kommit till Colorado de senaste åren där man känt att det här funkar inte. Den här killen underpresterar.
Oj, det här sätter mig på pottkanten. Jag har inget namn på uppstuds faktiskt som jag skulle kunna... kasta ut.
Nej, och det säger ju ändå någonting. Ja, men han kanske är värd en...
Är det en fyra då?
Ja, han är där och touchar i alla fall. Nej, jag sätter en trea. Okay. Han måste bevisa lite mer. För det finns en grejer man kan ifrågasätta ibland kanske hur han gör. Fast det finns ju med Cooper också såklart. De gör ju, även fast de är ju såklart... Så är det ska man ju komma ihåg när vi pratar om... Det kan vara bra att bara säga som en så här... ödmjukhetspåminnelse att det finns ju saker man kan kritisera hur de här tränarna gör. Jag kan tycka att Bednar till exempel har spelat sina bästa spelare för mycket. Är det nödvändigt att spela liksom landesogranterna med Kinnon 21 minuter per match när de ändå kommer att gå till tokslutspel liksom, om man vet det? Eller är det smartare att hålla dem på 19-20 ibland under tiden för att de inte ska slita ut sig? Eller så är det smart att de får lära sig att spela den nivån och verkligen anpassa sig. Det vet inte jag. Men det är en sån grej man kan ifrågasätta. Till exempel med Cooper kan man säga så här, han har alltid haft, jag tycker alltid han har haft svårt att hantera Steven Stamkos. Han har ju haft en generell ovilja att spela om center och stundtal känns som att han inte har fått ut så mycket av Stamkos som han hade kunnat, till exempel. Så det är klart att det finns grejer att ta upp där.
Vi börjar bli långa här. Så
ja, men det här är en så rolig final, förlåt. Men det finns så mycket intressant. Men jag vill verkligen säga det. Det här är...
Ja, men det är ju drömfinalen. Alltså, när vi satt och pratade om säsongen i september och oktober, då sa vi det. Colorado från väst och Tampa från öst. Alltså, får man önska så är det ju de två som kommer mötas i slutet av säsongen. Och vi får den nu.
Så att, och nu när vi fick den finalen så kan man ju säga så här, att oavsett hur det går här så har vi varit med om en av de bästa NHL-säsongerna någonsin.
Ja.
Sett till hur slutspelet var, sett till vad spelare gjorde i grundserien, individuella prestationer. En av de bästa. Den här kommer bli ihågkommen, tror jag, på samma sätt som till exempel 92-93-säsongen, så var en klassisk säsong med där Mogilny och Sällen gjorde 76 mål. Sällen satt sitt rookie-rekord och Lemieux kom tillbaka och var magisk i sin comeback. Och sen, det var ju... klassiskt slutspel också när Gretzky ledde Kings till final mot Montreal.
Så här är det i alla fall, Jonta. 20 getingar till Tampa, 16 till Colorado. Så...
Oh, men det kan inte stämma.
Jo, du hade 3 på målvakt för Colorado, 5 på backar, 5 på forwards, 3 på coacher, och på Tampa hade du 5-5-5-5.
Nej, jag hade 4 på forward.
Hade du det? Är du säker? Ja. Kommer fram ändå... till 4 när vi pratar om den breda spetsen. Då har jag för mig att...
Ja, men jag sa att Colorado spets var bättre än dem.
Då kör vi 19-16. Så det är i alla fall fördel tempo om man tittar till Jontas getingbetyg. Sen så är det mycket andra saker som ska in i det här också innan vi har en vinnare. Och det för oss till tipset. För ett sådant ska ju också presenteras för er lyssnare. Vad jag och Jonta tror. Du får börja den här gången.
Säger väl 4-3 Tampa då?
Ja, okej. Okay. Kul! Och jag vill verkligen att lyssnarna ska veta att vi snackar ju inte om det här på förhand och kommer överens att vi ska tycka lika här eller så. Men jag satt faktiskt och funderade på det under Jontas utläggning här om coacherna. Då kom jag in på, just det, vi måste ha tips också. Och då kände jag så här, ja, det blir 7 matcher och Colorado chokar i den sista på hemmaplan. Så brukar det kunna bli när det drar ihop sig.
Där hade du tillräckligt bonnigt ögonblick.
Vadå?
Alltså, du sa inte choka som att kväva oss, utan du sa choka som liksom att man ska få igång skotern.
Har du choken på eller?
Ja, vad härligt.
Ja, nej, men det blir väl mitt svar också. 4-3 till Tampa och så blir det 3 raka. Ja, det vore ju helt otroligt.
Conn Smythe då?
Nej, men vänta nu. Kan vi inte spara den till nästa veckas avsnitt? För då kommer finalen fortfarande att rulla.
Ja.
Vi är ju uppe på i alla fall över en timme och mycket mer sen nu också.
Oj gud.
Ja, så vi säger 4-3 till Colorado. Det är, nej, 4-3 till Tampa. Nu börjar det se på kvällen här också. Man börjar bli trött. Men både jag och Jonta tror det i alla fall. Att Tampa vinner för tredje året i rad. Då ska jag faktiskt kasta över cybermicken till Jonta. För nu är det linkquizet som står i schemat.
Ja, och den här gången ska du få en matarvariant kan man säga. Vi går tillbaka till ditt mardrömsupplägg. Med en poäng för ett svar men ett minus för fel svar. Men det finns väldigt många rätta svar den här gången. Och jag har valt tema, finallagen. Och då vill jag förtydliga att vi kommer att prata om organisationerna som möts i final. Somliga av dem har ju huserat även i andra städer. Men det räknas. Är vi med på det då?
Ja, jag har lagt ifrån mig micken eftersom att jag är helt inställd på det här linkquizet nu och börjar samla kraft. Men jag tog tillbaka det nu för att säga, jag är i alla fall med på det. Yes.
Japp, yep. Då är det så här enkelt. Jag vill höra så många svenskar du kan komma på som har spelat för något av de här två lagen som möts i finalen. Någon av de här två klubbarna som möts i finalen. Varsågod. Det är alltså genom alla tider ska vi förtydliga. Det är ingen nu aktiv eller sånt där. Vi är framme på minuten kvar. Eller halvminuten kvar, minuten passerad. Och vi är nere på 3, 2, 1, 0.
Ja, det här ska bli väldigt intressant att presentera. Jag tycker att det blir så lurigt där med minuspoängen. För då vågar man inte riktigt chansa. Och det är väl det som är tanken med det upplägget, måste jag säga.
Bra lätt.
tack så mycket. Jag har faktiskt fler på Tampa, tror jag. Ja, det har jag. Fler på Tampa än Colorado.
Är det så?
Mm. Vill du bara att jag börjar rabbla namn, eller?
Ja, alltså det finns ju väldigt många här. Ja. Så att det är bara att köra dem du har.
Jag har på Tampa Fredrik Modin.
Ja.
Fredrik Claesson.
Ja då.
Viktor Hedman.
Stämmer.
Micke Nylander.
Ja.
Ja. Han i och för sig, han hade man kunnat gissa på.
Ja, det var en bra gissning. Om du ska chansa på någon så är det han.
Ja, han, hur många, var det 13 NHL-lag eller något sånt där? Nej, så
han kan. Gjorde 35 matcher i Tampa, så det var ingen lång säsong.
Kjell Samuelsson var väl där?
Den är riktigt snygg. Det här är den bästa du har tagit på hela.
Tycker du det?
Ja, de 46 matcherna i bakhand på hans karriär, Kjell. Det är imponerande.
Ja. Micke Renberg.
Micke Renberg var kapten i Tampa.
Ja. Tidigt 00-tal var det innan han drog hem
någonstans där. Jag har inte åren här.
Ja, men det måste väl vara det, va.
Mm.
Ja,
spelarna.
Ja, sen har jag Colorado då på resten.
Okej.
Och ja, Foppa.
Ja.
Landeskog.
Ja.
Burakovsky.
Ja.
Och Sundin.
Ja. Snyggt.
Jag vet inte, jag fokuserade mer på Tampa av någon anledning. Jag skrev ner dem uppenbara på Quebec och Colorado, och sen så blev det hela slanten på Tampa.
Ja, det undrar om det var kanske rätt då. Det är ganska samma, det är 18, nej, det är fler som har spelat i Colorado och Quebec, och det är ju logiskt, den klubben har funnits sedan 80-talet. Och Tampa kom in i ligan 92.
Så alltså jag vet ju att det är någon given här som jag missar.
Nej, alltså det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker väl om vi ska kolla, alltså spelade matcher. Okej, Anton Strålman.
Ja, såklart. Ja.
Och så hade ju Mattias Ölund var ändå där några år. Men trea svensk spelade matcher för Tampa är faktiskt Micke Andersson.
Var inte han där väldigt tidigt?
Han gjorde över 400 matcher, ja.
Han var inte han
och sedan i Colorado. Colorados organisation så hade du ju du hade fyra av fem spelare i topp i spelade matcher. Gabbe har
han är snart om Foppa. Eller han förbi till och med. Nej, han kan inte vara över 700 matcher då. Landeskog.
Gabbe har 738.
Ja, han är 700, häftigt.
Ja. Men du missade Carl Söderberg. Han är tre i spelade matcher för Colorado. Fler än sin team faktiskt.
Mm-hmm.
Men annars är det inget speciellt sådär. Patrik Nemeth.
Ja, han var ju där rätt nyligen.
Per Ledins 3-0-matcher kanske hade kunnat hitta.
Ja, jo. Ja, hans hockeypulsavsnitt kan jag väl tipsa om. När han ändå kommer på tal
här. Ändå så mycket så här gamla hjältar. Tommy Sjödin har gjort 22 matcher där. Anders Ellebrink har gjort 12. Peter Andersson 12.
Ja. Jag skäms inte över...
Peter Loob 8 matcher.
Jaha, men de skäms jag inte över. De som har runt 8-10-tal matcher. Det är sak samma.
Nej, alltså Tommy Salo gjorde en session i Colorado där på slutet.
Ja, just det, ja. Ja, Salo och Strålman, det är väl de som det kan vara lite skämt.
För Colorado målvakt, ja, men du har ju i samtid här har du Jonas Johansson och Adam Werner. Men de är svåra. Och sen i Tampa, Alnefelt är ju faktiskt där nu. Eller Alnefelt, förlåt.
Ja, just det.
Och sen är det bara Lindbäck och Holmqvist.
Men han har ju bara spelat Syracuse, va? Och till och med ESHL under ett tag. Eller fick han en match? Han kanske fick en match i grundserien.
Ja, han har gjort en match. Mm. Så att det är ju verkligen så här, den bör inte skämmas över heller.
Nej, men samtidigt har jag bevakat JVM på ganska nära håll senaste åren. Så att jag borde ha haft koll på Alnefelt. Skitsamma, det är så här, man ska säga det också att det är ju lätt när man inte har den här pressen på sig med inspel och allting också att börja bara sitta hemma på sin kammare och fundera på namn. Det tillför ju någonting. Det är lite mer puls när man sitter och kör det här avsnittet mer i samtidigt.
Men hur många blev det då? Hur mycket? Du hade ju inga fel.
Blev det inte... Var det 9, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Ja, det är väl mitt bästa resultat hittills, men det är ju väldigt många jag missar också. Så.
Alltså, en grej som ändå fascinerar, måste jag säga, att man associerar ju Fredrik Modin så otroligt mycket med Tampa.
Mm.
Hedman har alltså gjort mer än dubbelt så många matcher för Tampa som Modin har gjort nu. Ja. Det är ändå fascinerande, tycker jag.
Ja, men alltså Hedman, är det 13 en hel säsongen han har nu?
Ja,
så att. Ja, han är verkligen en ärrad veteran i det här laget. Jonta, alltså med tanke på hur floppartat både Pulsögen och Linkquizet var förra veckan, så är det väl lite, vi lämnar med hedern i behåll den här gången i alla fall, när vi ska säga tack och hej.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker du gjorde det väldigt bra. Som sagt, du bommade ju ingen uppenbar.
Ja, Strålman måste man säga uppenbar faktiskt.
Ja,
det är i närtid alltså... också, så att...
Ja, jo, det är klart du ska ta.
Men Micke Andersson har 400 matcher, ja. Det förvånade också.
Ja, den tyckte jag var, den var stark. Nej, men jag tyckte du skötte det bra då.
Mm, kul, du med. Det, vi ska tacka lyssnarna också för att ni hängde med. Det blev ju en och en halv timme långt det här nästan. Men det är ju trots allt bara final en gång om året. Och det är Colorado mot Tampa den här gången. Jonta åker över till USA för att följa det. Och vi kommer att fortsätta spotta ut oss ur oss NHL-pulsavsnitt här framgent. Så fortsätt häng med oss under juni månad och kanske en bit in i juli också. Puss och kram på er, vi hörs framöver. Hej, hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.